är ett poddpaket från Barnradion.
Det var en gång ett poddpaket. Och det här poddpaketet, det var inte som andra poddpaket. Såna som handlade om hästar och godnattsånger. Nej, det här poddpaketet, det ville bara en enda sak. Och det var att berätta sagor. Så om du som lyssnar nu gillar att höra sagor, ja, då är det här ditt poddpaket. Jag heter Astrid och kommer lyssna på de här sagorna tillsammans med dig. Nu börjar vi med sagan om ägget som aldrig ville kläckas.
Det var en gång ett ägg som låg i ett hönshus. Ägget var mycket större än alla andra ägg och det borde kläckts för länge sedan. Dessutom var ägget grönt.
Jag har aldrig varit ett sånt ägg förut. Ett grönt ägg.
Hönan Kikki som satt på ägget klagade för bonden som hette Markus.
Markus,
ja?
Det här gröna ägget är konstigt.
Jaså?
Jag vill inte bo med det längre.
Markus höll i det stora, tunga ägget. Oj. Och kände på det grönblänkande skalet.
Ja du, lilla Kikki. Jag tror nog faktiskt ägget visst ska bo kvar. För det här är ett riktigt fint ägg, förstår du?
Så Kikki fick sätta sig på ägget igen. Och det såg ganska så roligt ut när den lilla hönan satt på det stora, gröna ägget. En dag hörde Markus hur hönan Kikki skrek in i hönshuset.
Markus, Markus!
Va?
Nu kläcks det! Jag känner hur det pickar!
Oj, oj, oj.
Bonden skyndade sig in till Kikki och lyfte undan den lilla hönan. Han stirrade på det stora grönskimrande ägget som rörde på sig. Till slut gick översidan i kras och ut från ägget tittade den konstigaste kyckling Markus hade sett.
Nämen.
Den var grön, hade lång svans och svarta vingar. Såg nästan ut som en ögla.
Mamma.
Ropade den och tittade på hönan Kikki.
Nej. Jag är verkligen inte mamma till den där.
Markus gick in till sitt hus och tittade i hönsboken där det fanns bilder av alla hönssorter i hela världen. Men ingenstans kunde han hitta något om en grön kyckling.
Du måste vara en väldigt speciell kyckling,
sa Markus till den gröna kycklingen.
Du får äta Smarre, för du blir grön som en smaragd.
Och Smarre, han växte och växte och blev snart störst i hela hönshuset. Ja, nästan lika stor som Markus. En natt vaknade Markus av att någonting inte stod rätt till i hönshuset. Han andades in den kalla nattluften och kände att det luktade bränt. Han klädde på sig och sprang ner till hönshuset. Smarre var försvunnen. Mitt bland allt kacklande och flaxande och fjädrar som flög såg han hönan Kikki som inte så klok.
Oj, oj, oj.
Alla hennes fjädrar hade försvunnit. Hon var alldeles svart och det rikt om henne.
Vad är det som har hänt här?
Ingen höna gick och pratade med för de var så fruktansvärt upprörda. Så Markus gick ut för att leta efter den gröna kycklingen.
Var är du?
Och han hittade honom bakom ett träd, gråtande.
Vad var det som hände, lilla Smarre?
Jag vet inte, det kom bara eld.
Vad menar du?
Jag skulle säga en sak. Istället lät det shh. Att det slog ut massa lågor ur munnen på mig.
Det låter konstigt. Kan du göra det igen?
Smarre tog sats. Och vips, så brann det i trädet.
Attans filibabba, det brinner!
Oj, förlåt.
Markus sprang mot vattenslangen och lyckades efter en stund släcka elden. Under tiden hade hans granne, Ulla-Gun, kommit dit för att hjälpa Markus. Hon var en skrynklig liten sak med hår som såg ut som tunn ull. Hon tittade på Smarre.
Men vad är det där för drake du har skaffat dig, Marcus?
Nej, det är ingen drake. Det är en kyckling.
Du vet väl att ingen kyckling ser ut så?
Vad är det då för något?
Det är ju en drake, säger jag. Kolla på den. Huggtänder, grönt omskyn och svarta vingar. Och kastar eld.
Jaså? Jaha. Ja, godnatt då, Ulla-Gun. Tack för hjälpen. Hej då.
Marcus krafsade sig i huvudet medan Ulla-Gun gick hem. Och han tittade på Smarre som viftade på sin långa svans.
Förlåt, Marcus, för jag eldade upp Kicke och trädet.
Ja, det var lite tråkigt. Du får nog gå och lägga dig nu. Och jag tror det är bäst att du bor ute i hundkojan i fortsättningen. Godnatt, Smarre.
Tiden gick på bondgården och Marcus lärde sig använda Smarres eldsprutande på ett fiffigt sätt. När han skulle grilla korv kallade han på Smarre och draken eldade fint, fint på korvan. Likaså när han behövde tända en brasa. Och Smarre, han blev väldigt duktig på att kontrollera sitt eldflöde och eldade aldrig upp något av misstag. Därför fick han flytta in i Marcus sovrum där de båda två sov i varsin säng.
Godnatt då, Smarre!
Godnatt, Marcus!
Hallå, är det någon hemma?
Hej du, Ulla-Gun. Ja, så du kommer förbi.
Du, Marcus. Jag har kollat lite på internet och jag läste en del om drakar.
Ja, så du.
Ulla-Gun berättade för Marcus att det var en massa drakar som var på väg till trakten för att leta efter ett ägg. På internet så stod det att de skulle komma om en vecka.
Och de är nog nyfikna på att veta vad som hände med ägget de tappade.
Ulla-Gun gick sin väg och Smarre smög fram bakom en dörr. Han hade hört allting.
Vad är det för drake som kommer hit?
Ja du, Smarre. Det verkar som om din riktiga mamma och pappa är på väg hit.
När kommer de då?
Tja, Ulla-Gun, hon säger en vecka.
Dagarna flöt på som vanligt i bondgården, men varje dag tittade både Marcus och Smarre upp i himlen för att se om drakarna närmade sig. Och, mycket riktigt, efter precis en vecka såg de ett grönt moln som närmade sig i horisonten. Smarre sprang in och gömde sig under sin säng medan himlen blev alldeles mörk eftersom den täcktes av hundratals drakar. Och det dånade och smattrade av alla vingar som fladdrade. Marcus stod på gården och kliade sig i nacken. Han visste inte om drakarna var farliga. Och i så fall, vad skulle han göra då? Han tog upp en högaffel som stod luta mot huset för säkerhets skull. Samtidigt landade drakarna runt om honom och den allra största draken gick fram mot Marcus.
God dag, kära bonde.
Hej, hej.
Ursäkta om vi stör, men det var så här att för 5 år sedan då råkade jag tappa ett ägg här i krokarna, så jag tänkte höra med dig. Du, har du inte sett detta ägg?
Ja, du.
Marcus bestämde sig för att berätta sanningen. Det var trots allt en 20 meter lång eldsprutande drake som stod framför honom.
Det där ägget, det hamnade i mitt hönshus. Och nu är det en 5 år gammal drake. Smarre heter han och jag har blivit ganska fäst vid honom, måste jag säga.
Ja, så?
Ja, jag kan ropa ut honom. Vänta lite.
Smarre, kommer du ut, är du snäll?
Dörren öppnades och Smarre trippade försiktigt ut och ställde sig bakom Marcus. Smarre var ganska blyg. Drakmamman hojtade förtjust.
Inte stå där och gömma dig, lilla gosse. Kom fram så jag får se dig.
Hej, hej, Smarre heter jag.
Och vilken vacker liten gosse.
Jag vet inte om jag är så vacker.
Jo, du är alldeles underbar. Jag har undrat så vad som har hänt med dig och nu får jag se dig. Jag måste smita mig.
Kära drake, ursäkta om jag stör, men Vad händer nu?
Ja, men det förstår du väl. Smarre här, han ska såklart följa med hem till det stora draklandet i norr. Inte sant, lilla Smarre?
Smarre stod tyst en lång stund innan han började prata.
Ursäkta mig, käraste drake. Men jag vill hellre stanna här hos Markus. Det här är hemma för mig.
Draken spärrade upp sina enorma ögon.
Vad sa du?
Jo, jag menar att jag vill stanna här.
Jaså? Ja, kära bonde och kära Smarren, det finns väl inte så mycket för mig att göra än att flyga vidare. Bonde, jag hoppas att du tar väl hand om min kära Smarre och... Nåväl, inget tid att spilla. Adjö då.
Hej då.
Ja, hej då.
Drakmamman torkade bort ännu en tår och började flaxa med sina stora svarta vingar. De andra drakarna gjorde likadant och det donade så fönsterrutorna skallrade i bondgården. Och vips så flög drakarna bort i skyn och var snart bara en liten grön prick i horisonten.
Jaha, Smarre, det var det.
Du, Markus.
Ja, vad är det?
Jag är sugen på att grilla korv. Kan vi göra det?
Ja, men det är klart vi kan. Jag hämtar korven så kan väl du tända en brasa under tiden.
Så Smarre bodde kvar på bondgården och fortsatte sova om nätterna i sin lilla säng i Markus sovrum. Och har han inte blivit alldeles för stor så hittar du honom där än idag.
Det lät mysigt med grillad korv. Nu fortsätter vi med en till saga. Jag tror att vi tar sagan om den röda fjärilen.
Det var en gång en liten flicka som bodde långt ute på landet. Flickan hette Gunilla och hennes bästa kompis i hela världen var en gris som hette Pellan. Gunilla och Pellan lekte massa olika lekar varje dag och allra mest tyckte de om och dansa.
Men Pellan, nu dansar vi.
De studsade smått, hoppade högt, snurrade snabbt och långsamt och de kunde dansa i flera timmar. Ja, det var verkligen det bästa som fanns. Men en dag, då sa pappa att Pellan var tvungen att resa bort.
Ja, du förstår, Gunilla, att Pellan har ju blivit stor nu och det är dags för henne att flytta till en annan bondgård.
Va?
Ja, jag är hemskt ledsen.
Va? Skulle Pellan flytta? Nej, aldrig i livet, tyckte Gunilla. Så hon hoppade upp på grisens rygg och så rymde de hemifrån. De red ut på den långa landsvägen, förbi ängar och sjöar. Ha? Ända till den röda skogen som låg några mil bort från där Gunilla bodde. Som man nästan hör på namnet så var allting rött i röda skogen. Bladen och mossan, stenarna och barken. Ja, till och med fåglarna och insekterna var röda här. Gunilla hoppade av grisen och plockade några fina röda blommor som växte vid en stubbe.
Hjälp! Hjälp!
Oj, vad var det?
Det lät som att någon ropade på hjälp. Gunilla letade en liten stund och så såg hon. Mellan några grenar hängde en stor röd fjäril i ett spindelnät.
Snälla, hjälp mig innan spindeln kommer.
Jag ska hjälpa dig.
Försiktigt försökte Gunilla få loss fjärilen från spindelnätet. Men det var väldigt pilligt och tog lång tid. Och rätt som det var såg hon en stor röd spindel som närmade sig från ena hörnet av nätet. Och spindeln lät inte glad.
Snor du min mat?
Oj, 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 nu är det kört.
Spindeln var nästan framme när Gunilla till slut lyfte bort fjärilen och hon tog ett stort skutt bort från spindelnätet.
Så där kan du inte göra.
Förlåt, spindel, men fjärilen ville leva lite till.
Och komma här och göra stora hål i mitt nät. Nej, men då får jag väl laga nätet och hoppas att det kommer.
Nej, spindeln var inte glad. Men fjärilen Den var fantastiskt glad och tacksam.
Jag lever! Åh, vilken tur att du dök upp. Tack, tack, tack! Nu är jag skyldig dig en tjänst. Vad som helst. Så jag tänker flyga här vid din sida tills jag har fått återgälda din stora snällhet.
Okej då.
Det kanske inte var så dumt med lite sällskap, tänkte Gunilla. Och fortsatte rida vidare på Pellan. Fjärilen flaxade bredvid hela tiden och berättade om olika saker de såg.
Där borta ser du en sjö. Och där föddes jag nästan, kan man säga.
Till slut hade de kommit ända till en stor stad. Det var huvudstaden och här bodde kungen i ett flådigt palats. Fjärilen blev lite nervös.
Det är mycket, mycket folk där inne. Jag tror det är bäst jag gömmer mig faktiskt.
Fjärilen flaxade ner i fickan på Gunillas tröja. Och där stannade den medan Gunilla långsamt red på grisen inne i staden. Den flög ner i fickan på Gunillas tröja. Och där stannade fjärilen medan Gunilla långsamt red på grisen inne i staden. Oj vad mycket det var att se på här. Folk stökade fram och tillbaka. Köpte och sålde och hojtade. Gunilla hade nog aldrig sett så många människor på en och samma gång. Men då plötsligt landade en stor gitarr bredvid Gunilla. Och efter kom en trubadur flygande och kraschlandade mitt bland massa sopor. Gunilla hjälpte upp den stackars trubaduren.
Vad hände?
Jag spelade en vacker visa för kungen, men han var inte nöjd. Han tycker inte om mina sånger. Huva!
Oj!
Men han är förfärligt kräsen. Så de flesta slänger han ut på soporna på direkten. Som jag, fast jag spelar och sjunger så otroligt vackert. Ja, det var en kung så stor och stark. Han satt på sin tron. Det var en kung så stor och stark.
Gunilla lämnade den sjungande trubaduren och red vidare på Pellan ända tills hon var framme vid slottet och där hoppade hon av grisryggen.
Stanna här, Pellan.
Gunilla kom in i tronsalen där kungen satt och såg sur ut.
Hallå, kungen. Har du tråkigt?
Ja. Jag har fruktansvärt tråkigt. Har du kommit för att ändra på detta?
Ja visst, kolla här. Jag kan trolla.
Kungen såg misstänksam ut. Kunde verkligen en så liten flicka trolla?
Ja, du får väl visa mig då, men är det inte spännande så kastar jag dig på sophögen!
Gunilla tog upp en av de röda blommorna hon plockat i den röda skogen.
Ser du denna blomma, ers majestät? Med magi ska jag nu få den här att flyga.
Va? En flygande blomma? Nej, sånt finns inte.
Gunilla stängde handen om blomman och började mumla en trollformel. Samtidigt lyfte hon försiktigt upp den röda fjärilen som fortfarande låg i hennes ficka. Men det visste ju inte kungen.
Abrakadabra, simsalabim! Nu, lilla fjäril, flyg!
Fjärilen flaxade upp och kungen trodde att det verkligen var en flygande blomma.
Nej men herre Jesus, grandiost, otroligt, imponerande flicka lilla. Nu vill jag se ett nytt magiskt trick.
Oj, nu hade inte Gunilla några fler trolleritrick på lager. Vad skulle hon göra nu?
Nå, flicka lilla. Vill du hamna på sophögen?
Nej, vänta lite. Pellan, kom!
Och vips kom grisen springandes.
Musik, tack.
Pellan och Gunilla satte igång sin allra vildaste dans. Kungen stirrade med stora ögon. Han kunde knappt tro vad han såg. En dansande gris. Kungen skrattade så att tårarna
sprutade. Jag dör!
Som dansar med ett barn. Jag har aldrig sett något så komiskt. Och jag dör.
Ja, det strömmade in en hel del människor på slottet för att titta på flickan och grisen som dansar.
Alltså den här grisen och den här flickan måste ju, de måste bo på slottet och dansa varje dag för mig. Har ni sett? Har ni sett va?
När dansen var slut klappade alla belåtet.
Hallå Gunilla! Hallå Gunilla!
Nej men, där stod ju pappa mitt bland alla människor.
Här borta är jag. Ser du mig Gunilla?
Pappa!
Gunilla knuffade sig fram i folkmassan och du kan tro att det blev kramkalas när hon kom fram till sin pappa. Gunilla hade faktiskt längtat en hel del efter honom.
Jag har varit så orolig och letat överallt. Kom Gunilla! Nu åker vi hem.
Okej, fast bara om Pellan får stanna och inte måste flytta till någon annan dungård.
Ja, men det är klart att Pellan ska stanna. Förlåt, det var dumt att säga så där. Kom, så åker vi hem.
Gunilla gick fram till kungen som satt på tronen och han skrattade fortfarande.
Bästa kung, trevligt att råkas, men nu måste jag åka hem.
Va? Ska du inte stanna?
Nej, hejdå.
Nej.
En kung står alltid vid sitt ord, så Gunilla och hennes pappa fick den utlovade tunnan med guld och de hoppade upp på grisen Pellans rygg. Sen red de ut från slottet och ut ur huvudstaden. Fjärilen flaxade en bit bakom dem medan de red över ängar och berg. Och till slut var de framme i den röda skogen igen. Och där tog fjärilen farväl.
Hej då lilla fjäril!
Efter en stund var de hemma igen. Och kungen, tja, har han inte slutat skratta, så skrattar han nog än idag.
Så kan det gå. Nu lyssnar vi på sagan om grisen som trodde den var en tiger.
Det var en gång en liten gris som bodde på en helt vanlig bondegård. Han såg ut precis som vilken gris som helst. Men det var inte vilken gris som helst. Nej, den här grisen trodde nämligen att han var en tiger. Hans mamma Suggan och hans pappa Galten var väldigt oroliga.
Ja, men du förstår du väl att en gris kan inte vara en tiger?
Nej. En gris är en gris och en tiger är en tiger. Sluta upp och dumma dig, din kulting.
Men grisen slutade inte att dumma sig. Nej, han var en tiger och därmed basta. Varje dag ålade han sig fram i gyttjan och drömde att han var i djungeln. Världens största kattdjur, fruktad av alla andra djur på jakt efter nya byten.
Va, nu är du upp dig!
Grisen kastade sig över en av sina småsystrar och nafsade henne i nacken.
Uta Griger! Nej, Griger! Gör ont!
Grisen kallades Griger av sina syskon som var fasligt trötta på den där tigerleken.
Griger, du är en gris! Det ska du fatta!
Så Griger fick nästan alltid leka ensam. Han kände att hans familj inte förstod honom. Han satt ensam på en kulle ovanför svinstigen och tittade på solen som sakta sjönk ner över åkrarna.
De vet inte hur det är att vara djungens mäktigaste djur. De har ingen aning om hur det är att vandra ensam fram och ständigt vara hotad av tjuvjägare.
Griger suckade tungt och snyftade lite.
De har tur att jag vaktar dem. Men skulle annars göra det? Om inte tigern. De borde tacka mig.
Griger gick ner för kullen för att lägga sig. Men när han bökade sig ner bland sina syskon flyttade de på sig. För de ville inte alls ligga bredvid gristigern.
Flytta på dig, Griger! Du får sova utanför!
Då surnade mamma Suggan till.
Nu ska inte ni vara dumma mot Griger bara för att han tror att han är en tiger. Tyst med er och sov. Godnatt!
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 Nästa morgon klev Griger upp först av alla. Han var tvungen att hitta ett nytt byte. Han tuggade lite på en gammal korvbit i matlådan och låtsades att det var en apa som Griger jagat hela natten och som han nu äntligen lyckats fånga.
Wow! Nu äter jag upp dig, din apa. Wow!
Det gjorde Griger på gott humör. Det var en riktigt fin sommardag och Griger sprang ut ur svinstian och ner till den lilla bäcken där han kastade sig ner i det friska vattnet och simmade snabbt.
Tigern är djungens bästa simmare. Kolla så snabbt jag simmar.
Griger simmade en lång stund innan han la sig ner under ett träd för att sova. Det är nämligen ganska tröttsamt att vara en tiger. När han vaknade var han rysligt hungrig.
Tiger måste ha mat. Jag måste jaga ett nytt byte. Wow.
Griger sprang in på bondgården och försökte se hotfull ut.
Wow.
Vad skulle han jaga för något djur?
En kyckling. Wow.
Griger rusade mot hönshuset och bet tag i första bästa kyckling.
Wow.
Nej, du din lilla gris. Är du inte klok?
Som tur är så har inte grisar så vassa tänder. Så kycklingen dog inte av Grigers bett. Men det blev ett rejält blåmärke som gjorde fasligt ont.
Så här kan det inte få hålla på! Var är Suggan? Vi måste ha föräldramöte nu!
Hönorna blev så arga att de blev alldeles röda i sina små hönsansikten. Det här var inte första gången som Griger hade bitit en höna. Nej, det hände faktiskt lite titt som tätt. Hönorna skällde ut både Griger och mamma Sugga.
Du måste hålla reda på din lilla grisunge. Ja, just det. Min kyckling har ont i halsen.
Griger fick ordentligt med skäll den kvällen. Av mamma Sugga, av pappa Galten och av alla grissyskon.
Men lilla Griger, du förstår du.
Nu får det räcka. Nu får det vara slut.
Till slut gick han iväg och satte sig på kullen helt ensam. Han grät en smula.
Dumma djur, de fattar ju ingenting. En tiger måste ju jaga för att kunna äta.
Den kvällen på kullen fattade den lilla grisen ett mycket viktigt beslut. Griger menade att bondgården hade blivit alldeles för liten för en så imponerande tiger som han själv. Det var inte längre möjligt för Griger att bo kvar. Nej, Griger måste bege sig någon helt annanstans. Till djungeln, där en tiger kan vara en tiger.
Nu sticker jag.
Griger torkade sina tårar och satte fart. Han sprang och sprang i flera dagar och nätter. Förbi åkrar och städer, förbi hav och berg. Ända tills han såg höga gummiträd och palmer som vajade i vinden.
Wow, här är det! Hemma!
Ja, det var djungeln som Griger hade kommit till. Äntligen! Han vrålade ett kraftigt segervrål.
Wow.
Och kastade sig in i den tätvuxna djungeln. Han klättrade i stora buskar, simmade i djupa floder och somnade till slut på en trädgren. Precis som en riktig tiger skulle ha gjort. Efter några veckor märkte Griger att det var ganska svårt att jaga riktiga djur. Han försökte döda både det ena och det andra djuret, men han lyckades inte döda ett enda djur. Sanningen var den att Grigors tänder var alldeles för små och hans ben var inte tillräckligt starka för att hinna i fatt djungens alla snabba djur. Så Grigor, han fick äta ananas, mango och andra frukter istället för att inte svälta ihjäl. Men det var gott det också, och Grigor lekte att frukterna var stora byten som han fällt tack vare sin enorma skicklighet som jägare. Allting var riktigt härligt i djungeln. Men en kväll när Grigor skulle somna kände han att han trots allt saknade sin familj. Fastän och bara var grisar och inte en vacker tiger som han själv. Det var helt enkelt ganska ensamt i djungeln. Och några tigrar hade han inte träffat än. Grigor var nästan på väg att börja gråta av ensamhet när han plötsligt fick syn på några randiga djur en bit bort.
Hallå, tigrar! Vänta! Vänta på mig!
Grigor sprang mot de randiga djuren, upphetsad av att äntligen ha hittat tigrar. Men när han kom fram såg han att det var inga tigrar. Nej, de här djuren såg ut som grisar. Fast randiga grisar.
Men ni är ju inte några tigrar.
De randiga grisarna stannade upp och tittade på den rosa tamgrisen som sprungit ända från en svensk bondgård långt upp i norr. Den största av dem gick fram mot Grigor.
Hej du, nej, vi är inga riktiga tigrar, vi är djungelsvin. Men vi är randiga, precis som tigern är, så vi brukar leka att vi är tigrar. Vad heter du för något?
Jag kallas för Grigor, för jag är en gris som tror att jag är en tiger.
Djungelsvinen tittade på varandra och brast ut i stora leenden.
Jaha, ja, men vad härligt. Du Grigor, vill du ha ett päron?
Ja.
Grigor ville gärna ha ett päron. Och sedan den dagen var Grigor aldrig ensam igen. Varje dag lekte han tiger med djungelsvinen och aldrig mer blev han retad för att han trodde att han var en tiger. Och snipp, snapp, snut, så var sagan om Grigor slut.
Vilken tur att han hittade djungelsvinen. Nu är vi framme vid det här sagopaketets allra sista saga. Nämligen den om drottningen och björnen.
Det var en gång en drottning som hette drottning Malin Anna. Och hon bodde alldeles ensam i ett stort gammalt slott. Eller, hon var ju inte helt ensam. Det bodde såklart tjänare och hovdamer och riddare i slottet. Men drottningen hade ingen familj. Och hon var alltid rysligt arg.
Vad är det här? Det är dåligt städat! Städa bättre, din usla tjänare!
Drottningen var så arg att det var aldrig någon som kallade henne för drottning Malin Anna. Nej, istället så kallade de henne för drottning Galenpanna. Men fastän hon var så där arg och hemsk så var det egentligen ganska synd om drottning Galenpanna. Hon var ju mest bara ledsen.
Varför finns det ingen som tycker om mig?
En vacker dag när drottning Galenpanna satt och grät som vanligt, helt ensam i den stora tronsalen, ringde hon efter ryttaren Rita som red på slottets snabbaste häst, Blixten.
Ja, hallå, det är Rita.
Är det Rita? Det är drottningen här. Kom hit, genast!
Och Rita, hon satte sig på Blixten och red upp för alla trappor till den stora tronsalen där drottning Galenpanna satt.
Mm.
Hejs majestät, ryttaren Rita.
Hej, Ers majestät, hur är det?
Tyst! Rita, jag är så ensam.
Men kära drottning, du har ju mig.
Nej! Jag menar inte så! Jag menar att jag vill gifta mig och få barn så att någon kan ärva tronen.
Jo. Jo, det förstår jag hur du vill.
Så nu, Rita, vill jag att du rider ut och hittar den största och starkaste jägaren i hela skogen. Sen tar du honom hit till mig så kan jag få en prins och jag behöver aldrig mer vara ensam.
Jaha, men i så fall, drottning Malin Anna, då rider jag iväg nu.
Rita, red snabbt ner för trapporna, ut ur slottet och in i skogen där hon till slut träffade en gammal gubbe som gick på en stig och bara på några pinnar på sin böjda rygg.
Hallå, vet du vem som är den största och starkaste jägaren här då?
Gubben krafsade sig på sin flintskalliga gässa.
Jaha, du. Hur så, varför undrar du?
Ja, det är drottningen som vill gifta sig med den.
Gubben stod och tänkte ännu längre och kliade sig ännu mer i skallen.
Ja, det är nog min son i så fall. Han är stor och stark, kan du tro. Vänta lite.
Gubben vände sig om.
Rupet! Nu kommer lite!
Ut ur skogen kom en man som såg ganska lustig ut. Han hade stort krulligt hår och gula kläder. Ögonen spretade åt lite olika håll och i munnen hade han bara en enda tand.
Hej pappa, vad är det?
Du ska till slottet, min son. Du ska gifta dig.
Oj, vad roligt! Jippi!
Rita tänkte att gubben, han talade nog sanning. Och så red hon tillbaka till slottet med Rupert sittandes där bak på blixten. De kom in till drottning Galenpanna och Rita hoppade av blixten framför tronen.
Ers majestät, ryttare Rita och Rupert!
Hej, hej drottningen, det här är Rupert. Han är störst och starkast jägare i hela skogen.
Rupert lyckades till slut kravla sig ner för hästen, även om han nästan trillade när han nådde det kalla marmorgolvet.
Oj, hjälp! Hej drottningen, hur är läget?
Drottningen sa inget. Hon spärrade bara upp sina ögon och var alldeles röd i ansiktet. Till slut var det som att hon exploderade.
Vad i hela friden ska det här föreställa? Det här kan omöjligen vara den största och starkaste jägaren i skogen.
Rupert tyckte det var väldigt läskigt när drottningen skrek så där argt och högt. Så han började genast gråta.
Vad säger hon? Vad då?
Rita visste inte vad hon skulle göra. Den här Rupert kanske inte var starkast i skuggen ändå.
Vakter! Skicka hem den här typen tillbaks till skuggen!
Rupert fick åka hem till sin pappa igen och Rita fick rida ut i skogen igen för att verkligen hitta rätt den här gången. Annars skulle hon hamna i fängelsehålorna, sa drottningen. Men den här gången frågade hon inte första bästa gubbe hon träffade. Istället red hon upp till en hög bergstopp där en klok uggla bodde. Och ugglan, hon kunde tipsa om vem Rita skulle leta efter.
Störst och starkaste jägaren i hela skogen är ingen mindre än brunbjörnen.
Rita litade såklart på den kloka ugglan. Hon red runt i skogen ända tills hon såg
den där brunbjörnen. När jag stod där bland buskarna och mumsade på blåbär när Rita dök upp.
Hej, hej, brunbjörnen. Jag tänkte höra med dig. Vill du följa med till slottet och gifta dig med drottningen, eller?
Björnen mumsade i sig några blåbär till innan den höjde sin kraftiga nacke upp i luften. Rita tänkte att det där måste ju betyda ja. Så hon satte sig upp på brunbjörnen och tillsammans red de tillbaka mot slottet. Och björnen var ganska snabb, så det dröjde inte länge innan de red in genom slottets portar. Tjänarna, riddarna, hovdamerna och hovherrarna häpnade när de såg Rita på den stora björnen. Och det gjorde också drottningen när de till slut kommit fram till hennes höga tron.
Ers majestät, ryttare Rita och en brun björn!
Vad är detta, Rita? Varför är det ett stort och lurvigt djur inne i mitt slott?
Jo, kära drottning, det här är den största och starkaste jägaren i hela skogen. Inte en sån där svag typ som rypet. Nej, nej, jag lovar, Ers majestät. Det här är riktiga grejer.
Nej, nu måste du hamna i fängelsehålan, Rita. Du har inte lyckats göra vad jag bad dig om.
Men det gick inte Rita med på.
Nej, nej, alltså den här björnen är den största och starkaste jägaren i hela skogen. Det var ju det du bad om och det är vad du får nu.
Bredvid drottningen stod hovgubben Gustav. En rysligt skrynklig herre med skägg som räckte ända ner till golvet. Och han var den som drottningen litade allra mest på. Gustav knackade drottningen på axeln.
Ers majestät, jag är rädd att Rita har rätt.
Ja, Rita hade ju rätt. Och det höll alla med om. Brunbjörnen var den största och starkaste jägaren i hela skogen. Så drottningen kunde inte göra annat än att ställa till med bröllop. Hon och björnen gifte sig och det blev en stor fest som varade i flera dagar. Och björnen, eller prins Björn som han nu hette, åt mest lingon på festen. Det hela hade kunnat sluta där. Att alla levde lyckliga i alla sina dagar. Men det gör inte den här sagan. Nej, för på drottningens och björnens sista bröllopsnatt vaknade drottningen av fasliga rop och tjut. Det var Björn, eller prins Björn som han nu hette, som tuggade i sig några hovdamer och hovherrar. Och så kan man ju inte ha det. Nej, så drottningen beordrade riddarna att kedja fast björnen och avliva den. Men det gick inte Rita med på. Snabbt hoppade hon upp på björnens rygg och så red de ut i skogen. Och där kunde de bo, för drottningen lyckades aldrig hitta dem. Lyckliga och fria i alla sina dagar. Och Rupert och hans pappa gubben, tja, om de inte slutat bära pinnar så gör de nog det än idag.
Och snipp, snapp, snut, så var sagopaketet slut. Hej då!
Det här är ett poddpaket från Barnradion.